Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. Han var en av Sveriges mest lovande slalomåkare som junior. Han avslutade sin aktiva karriär som 39-åring. Med 15 säsonger i AIKs A-lag är det ingen överdrift att kalla honom en klubbikon. Han sköt AIK till SM-guld 2009 i säsongens sista och helt avgörande match borta mot IFK Göteborg. Han har fått hejaramsor gjorda till sig av AIK-supportrarna som kärna till landslaget och man ska kämpa som Daniel Tjärnström. I veckans Holmgren möter den just nu arbetssökande före detta AIK-kaptenen Daniel Tjärnström. Innan du får lyssna till Kärnas historia så vill jag bara säga att det går alldeles utmärkt att komma i kontakt med mig via Facebook- sidan Holmgren möter eller Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu om du har frågor eller synpunkter på gäster. Nu har det blivit hög tid att höra till Daniel Tjärnström. God lyssning. Leif Daniel Tjärnström, född 19 februari 1974 i Karlskoga. Välkommen till Solna, tänkte jag säga. Jag brukar göra det, Daniel, men det känns ju lite märkligt när det gäller dig. 15 säsonger i AIKs A-lag och så bor du ju dessutom i Solna nu.
Ja, det gör det faktiskt. Tack, trevligt att vara här.
Ja, och så brukar jag alltid fråga, vilket är ditt bästa Solna-minne? Och i ditt fall så blir det ju lite att välja bland.
Ja, det är svårt att välja ut något enskilt minne så där kanske. Men det är ju Råsunda såklart. Det har hänt mycket härligt på Råsunda genom åren. Och det är otaliga minnen därifrån.
Hur kändes det när för dig då, som har upplevt så mycket, som kom till AIK 99. Hur kändes det när Råsunda gick i graven?
Ja, det är ju... Det är ju sorgligt. Det känns ju sjukt när man går förbi där nu, tycker jag. Det är ju att navet i Solna är borta på något sätt. Ja. Så det är en märklig känsla. Men ja, man visste att den tiden kommer förr eller senare. Behöver kanske en ny arena och sådär. Men det är tråkigt, det tycker jag.
Friends Arena, vad är dina känslor? Jag fick ju spela på Friends. Du både första och sista gången, eller hur? Din avslutningsmatch, ja. I AIK i augusti 2013, ja. Så kom du in med kvarting kvar mot Elfsborg, ja. På Friends Arena. Hur var det då att spela på Friends?
Nej, det är ju mäktigt alltså. Det var ju min sista match, så det var ju en väldigt speciell match. Det var extra mäktigt av den anledningen. Sen hade vi tränat den några gånger, så det var ju inte första gången jag var inne och spelade, men i den enda matchen jag spelade var det. Men det är en fin arena.
Men det är inte Råsunda?
Nej, det är inte det. Men det beror ju på historiken i Råsunda. Det satt ju väggarna där, alla som hade varit där innan och sådär. Det dröjer väl 50 år kanske innan det, liksom, av naturliga skäl. Det är så. Det är en ny arena.
Det spelades till och med en VM-final på Råsunda, ja, det ska vi inte förglömma.
Nej.
Född och uppvuxen i Karlskoga, det är för mig i mångt och mycket hockeyland, Daniel.
Ja,
ja.
Ja, precis. Det är fortfarande hockeystad.
Ja, men för dig blev det fotbollen. Var det ingen snack?
Mm. Ja, jag höll ju på med hockey också. Det är nästan alla, de flesta höll på med både hockey och fotboll. Av de som höll på med idrott och sådär. Men jag la av med hockey när jag var 14-15. ja, fotboll och slalom var roligare kanske. Jag höll på med massor med olika saker när jag var barn. Men ju äldre man blir, desto mer allvar det blir, så måste man sålla lite. Och, man kan inte hålla på med 3-4 sporter kanske när man är 15-16. Det går inte.
Var det någon sport som egentligen konkurrerade med fotbollen? Var slalomen, var det nära att du kunde ha valt?
Ja, slalomen var... Hade jag bara valt det som jag tyckte var roligast, då hade jag valt slalom alltså. Jag höll ju på med slalom tills jag var 18.
Oj.
Ja. Jag hade väldigt svårt att bestämma mig vad jag ville göra.
Men det, hur bra var du?
Ja, jag var med i landslaget och så när jag var ungdomslandslag. 15-16, då var jag bland de bästa i min åldersgrupp och sådär. Men var det blev ganska enkelt ändå, för att det avgörande, det som gjorde att det avgjorde för fotboll, till fotboll så att säga, fan vad stammar. Det var att Degerfors slog ut Djurgården i kvalet till Allsvenskan 92, hösten 92. Så 93 skulle de göra comeback i Allsvenskan och då ville de ha mig. Och då blev det fotboll.
Alltså, det var slalom, det var inte storslalom du var bäst i, det var slalom. Specialslalom, ja, som det hette på Ingmar Stenmarks tid.
Ja, det gjorde det, har du rätt i. Ja. Nej, det varierar väl med åren så där, men sista åren var jag slalomspecialist kanske. Inte alls lika bra i storslalom. Och åkte jag inte störtlopp heller de sista 2-3 åren.
Bråtens IK i utkanten utav Karlskoga läste jag någonstans, är det så? Det är moderklubben.
Ja, det är moderklubben. Ja. Eller ja, i utkanten, det tillhör ju Karlskoga, det är väl ingen förort kanske, men ja, det kanske man kan kalla det i och för sig. Ja, det stämmer, jag började där.
Är det närheten av Nobelhallen det, eller? För ja. Det är bara den jag hittar till i stort sett i Karlskoga, ja, förutom vägen igenom då.
Ja, det är inte så långt. Nej. Jag brukar cykla, jag tränar ju både hockey och fotboll vid Nobelhallen. Nobelstadion ligger ju ett stenkast från Nobelhallen. Jag cyklar på en kvart kanske från Bråten.
Och där spelar du då fram till 1988. Du var inte så gammal. Du var 13 år när du gick till KB Karlskoga. Kan det stämma?
Ja, precis.
Mm. Ja, KB
Karlskoga.
Ja, Svennis och Tor Grip. Jag anar i den klubben.
Ja, visst. Ja, det var, de spelade på den tiden, i den tidens division 2. Så det var ganska bra faktiskt. Jag hade när jag kom dit 88, då fyllde jag ju 14 och då spelade jag ju med KB's 74 och sen var jag med i B-lag, juniorlag och sådär. Men jag gjorde 2 säsonger i A-laget, 91 och 92.
Hur var du som ungdoms... Alltså, du har ju fått en egen sång. Sjöng den, ska jag inte säga. Vi ska inte spara dem från... Vi ska ju spara lyssnarna min sångröst. Jag har faktiskt fått sparken från en kör en gång. Man ska nicka som Dala Dahlqvist. Man ska dribbla som Kurre Hamrin. Man ska kämpa som Daniel Tjernström. Och skjuta som Christer Norlin. Har du alltid varit en kämpe?
Ja, jag tror nog alltid jag har varit en kämpe. Men när jag var ung, eller ja, barn och junior, då var jag väl lite mer morfarlig och offensivt lagd kanske. Men jag var i alla fall de sista 10 åren i AIK, eller de sista 10 åren av min karriär. Ju äldre jag blev, desto mer defensiv blev jag. Men jag var väl, jag kanske inte ska kalla mig snabb, men bra driv i steget hade jag när jag var yngre. Och bra skott och sådär. Så det är svårt att säga. Jag har inte sett mig själv utifrån, så att säga. Men visst, jag var en annorlunda spelare, det var ju helt klart.
Får jag fråga, många säger ju så här att ju mer du springer på en fotbollsplan, ju mer du liksom är lite maratonlöpare, va? På det sättet, Håkan Mild, vi kan ju nämna flera, så springer kopiöst mycket på en match. Ju mer så tappar du din teknik, för att du är naturligtvis inte lika fräsch när du får bollen. Kan det vara så att ju mer du springer på planen, ju mer tappar du liksom i finess?
Ja, så är det ju. Mm. Definitivt. Och sån spelstil hade väl jag i många år. Att man, precis som du säger, man får offra det finliret och det tekniska för att jobba hårt defensivt kanske då, för laget mer. Men de sista åren så ändrade jag lite på det där. Då tyckte jag nog att jag ändrade min spelstil lite grann. Alex Miller som jag hade 2010, han fick mig att tänka till lite grann och inte springa lika mycket. Så då, jag tycker nog att lite annorlunda. Jag var fortfarande defensiv, men jag sprang inte lika mycket djupled och sådär, och sparade mer kraft på det sättet. Så sista tre åren var lite annorlunda.
Har du alltid varit mittfältare?
Ja.
I stort sett, alltså som grundposition?
Ja, som grundposition, ja, definitivt. Men i perioder har jag varit yttermittfältare. Även i AIK var jag ju faktiskt vänsterback två säsonger
det.
Också.
Hur var det förresten?
Det var 2003-2004. Det var väldigt ovant i början. Jag trodde inte jag skulle klara det. Men när jag kom in i det så var det ganska kul. 2003 är jag ganska nöjd med den säsongen. Det var min första säsong då som vänsterback.
Jag tänkte på Sebastian Larsson. Han knorrar ju lite i landslaget. Jag ska behöva spela. Han vill inte spela ytterback.
Nej.
Förstår du honom?
Ja, absolut. Det gör jag. Som sagt, jag var väldigt skeptisk till en början själv, och det tog ett bra tag innan jag kom in i det. Några månader kanske.
Och då 92 alltså, då lämnade du, det var sista säsongen i KBK Karlskoga, och då parallellkörde du alltså en elitkarriär i slalom. Hur gick det ihop? Jag har ju åkt där många gånger till framförallt till Karlstad då, för att titta på Färjestad, men den här Jätteberg har du ju inte just i Karlskoga, va?
Nej, det fanns en backe, Lundhedet hette den. Ja. Den finns inte, eller den finns, men den är nedlagd så där. Det finns ju ingen snö och... Men på den tiden så var det hyfsade vintrar fortfarande, ja, även om det började bli sämre. Men vi åkte Värmland runt, ja, leta
Sunne
backar och snö och sådär. Ja. Sunne, mycket Sunne och Sälen också. Och sen på helgerna var det tävlingar runt om i Sverige, Norge också. Ja.
Fick du någon SM-medalj i slalom?
Ja,
ungdom.
Ja, i Tärnaby 89 eller någonting. Då låg jag två år efter första åket i slalom, USM. Men då körde jag ur i andra. Men året efter tror jag, då var det SM för 16-åringar. Det hette Salomon Cup då, men det var som SM. Så den vann jag faktiskt, slalom.
Ja. Var körde ni då någonstans?
Jag kommer inte ihåg vart det var.
Det var en back i alla fall.
Ja, precis.
Ja. Vad jobbade din mamma och pappa? Karlskoga är ett brukssamhälle. Vad jobbade mamma och pappa med?
Ja, pappa var ju hockeyspelare på 70-talet och även tidigare när han var ung så att säga. Han slutade bli slutet på 70-talet.
Ja.
Så han hamnade då i Bofors, fast på, det hette KB Karlskoga på den tiden, hockeylaget. Så han spelade där. Det var så vi hamnade i Karlskoga.
Ja, var kom pappa ifrån?
Han är från Skellefteå.
Han är från Skellefteå. Ja.
Sen har man jobbat på Bofors då. Och mamma jobbar med lite allt möjligt. Många olika jobb genom åren.
Mm. Hur var du i skolan?
Ja, jag vet inte fan hur jag var, hur jag på att säga. Nej, men jag var väl hyfsad bra sådär. Jag var väl inte jätteambitiös med när det läxor och sådär. Jag klarade mig hyfsat ändå. Jag var helt idrottsfokuserad. Det var det jag la mitt fokus och min energi på.
Förutom idrotten, vilket var favoritämnet?
Ja, engelska hade jag lätt för.
Ja.
Och historia tycker jag om också.
Tänk om du hade fått bli proffs i Premier League, va? Det hade varit någonting.
Ja, visst.
Var det nära förresten att du hamnade utomlands? Har du liksom, det är klart att det var nära, men hur nära har det varit?
Ja, jag vet inte, det var nog aldrig speciellt nära. Jag vet när jag spelade i Örebro så var det en norsk klubb som ville köpa mig. Och sen när jag var i AIK så var det väl också, det fanns intresse så där, men det kom aldrig speciellt nära. Jag låg aldrig i förhandling med någon och sådär. Men när jag kom till AIK, då var jag redan 25, vet du, 24-25. Så det var väl min chans då. Sen var det några år när det gick lite sämre. Och sen när jag började gå bra igen, då var jag nästan 30. Så då är det för sent. Ja.
Ja, 1993, sa du, det var ju ett viktigt år. Därför att då bestämde du dig för att satsa på fotbollen. Degerfors var ju allsvenskan.
Mm.
Och det är Degerfors det handlar om i Värmland när det handlar om fotboll. Karlstad har ju försökt och KB också till viss del, men det är Degerfors anorna där. Berätta, värvad till Degerfors, Stora Valla, allsvensk fotboll, hur var det?
Det var ju stort, men det var också lite kontroversiellt på den tiden att KB och Degerfors var rivaler. Degerfors ligger bara en mil från Karlskoga. Det hör ju inte ihop, men nästan på så. Men det starka rivaler. Jag minns min första stora match jag var på. Det var 89 eller 90 när KB slog Degerfors på Nobelstadion med 4-0. Det var stort alltså. För en Karlskogen då. Ja, men jag gick, det var lite kontroversiellt, men det var, jag kände väl några av dem, eller var bekant med några av dem, men spelat mot dem tidigare och sådär. Så som jag minns det så kom jag in i det ganska snabbt. I gänget så att säga.
Minns du din allsvenska debutmatch?
Nej, jag minns inga detaljer. Jag vet att jag debuterade från start på Olympia mot Helsingborg någon gång 1993. Sen hoppade jag gjorde något inhopp innan det också, men min första match från start var mot Helsingborg borta.
Ditt första allsvenska mål då?
Ja, det måste ha varit jag undrar om inte det var 94 mot Häcken hemma. Jag är lite osäker Häcken, faktiskt.
Alltså, ni inte kommer ihåg det. Du har ju spelat i några, det har ju blivit några allsvenska matcher och några mål, men ändå det första vad det där gjort mål i allsvenskan. Det skulle jag kommit ihåg.
Ja, men jag gjorde nog bara två mål i Degerfors i allsvenskan, och det var mot Häcken och mot Hammarby på Söderstadion. Jag tror att Häcken var det första. Jag minns själva målet hur det gick till, men jag är osäker på vilket som kom först av de två.
Och sen 95, du rörde dig i trakterna där sakta men säkert från KB till Degerfors och sen till storebror då, Örebro sportklubb. 1996, hur såg den värvningen ut?
Ja, det var ju också lite ganska kontroversiellt. Ja, alltså om KB och Degerfors är rivaler, så är ju Degerfors och ÖSK ännu mer så. Det var ju hatmatcher på den tiden. Det är väl, de möts ju inte så mycket nu längre, men kanske det är väl annorlunda nu än det var då, 20 år sedan. Men det var väl inte helt enkelt så. Men jag var ju Karlskoging också. Jag spelade bara i Degerfors 3 år. Jag kom väl undan ganska bra ändå. Alltså, det var inte så farligt. Men
det var känsligare för.
Ja, det var lite känsligare för på det där sättet. Så, men jag återigen, jag kom till ÖSK var ju topplag då. Det var 294 tror jag.
Var det Dala som var tränare då?
Eller? Ja, han var väl både sportchef och sportdirektör och tränare. Så han hade jag ju som tränare då i 3 år. 96, 97, 98. Så det kändes som ett steg uppåt. Och också flytta till en större stad kändes kul.
Vem hade du i Degerfors förresten?
Jag hade
L.O. Mattsson
första halvåret. Sen fick han sparken, han fick gå i alla fall. Jag kommer inte ihåg, eller det var oklara omständigheter. Så var det Tord Grip och Börje Andersson som tog över då resten av det året. Vi höll oss kvar, vi kvalade oss kvar i allsvenskan. 94 var det Kamrén.
Just det, Erik.
Ja. Och 95 var det Sören Kratz.
Du var några tränare. Det var det turbulent här på det tränarstolen i Degerfors. Hur var det att komma till Örebro? För då var det fortfarande Eiravallen, va?
Ja, det var Eiravallen.
Ja.
Nej, det var kul. Det gick lite trögt i början sportsligt för mig alltså. Jag var yttermittfältare och det gick inte riktigt. Jag hade svårt att komma in i det. Men så var jag inflyttad på centralt och då lossnade det och det var jättebra. Jag trivs skitbra där. I stan och i laget.
Du var 22 år då när du kom till Örebro.
Ja, precis. Jag skulle fylla 22.
Mm.
Ja, det gick bra. Det var då började jag komma med den här landslags januariturnén och sådär. Jag var med 3 år i rad. 2 år när jag var i ÖSK och det sista när jag var i AIK. Mitt första år i AIK.
Så det blev i alla fall 5 landskamper.
Ja, det var ju under en sån här turné då.
Ja.
De räknas ju de med.
De gör ju det.
Ja.
Vi har ju fått väldigt mycket stöd genom åren, kärna till landslaget.
Ja, just det.
Ja. Ja, och jag vet att Erik Hamrén när du slutade var där och delade ut en landslagströja också till dig.
Ja, det var kul.
Ja. Nu ska vi se, 3 år blev det i Örebro sportklubb mellan 96 och 98. Och då, som du sa, det gick bara bättre och bättre.
Ja, det gjorde det. Vi hade bra lag och sådär också. Vi var, jag tror, jag minns inte, vi var 4, 5 och 6 kanske de 3 åren. Men Stefan Söderberg som var sportchef.
Ja, han har varit med i podden också. Han bor här borta förresten.
Precis. Jag ringde honom när jag var på väg hit faktiskt.
Ja, gjorde det.
Och han var utomlands. Vi skulle höras imorgon istället.
Okej.
Okay. Ja. Jag ringer imorgon. Ja. Nej, men han ringde mig efter inför säsongen 98.
Ja.
Men då tackade jag nej. Jag kände att jag precis hade kommit till ÖSK 2 år bara och så där. Ja, jag tackade nej då. Men sen ringde han året efter också. Och då var de ju regerande mästare och de skulle satsa inför Champions League och så där. Då var det ett annat läge. Och då, ja, då åkte jag dit och träffade honom, Stuart Baxter. Och ja, så blev det AIK. Mm.
Ja, hur såg förhandlingarna ut med Stefan Söderberg? De brukar ju alltid vara väldigt underhållande.
Ja, jag har faktiskt aldrig varit med om någon förhandling med honom. Jag var inte med då. Jag hade agent på den tiden som skötte det där.
Okej.
Jag vet inte hur det gick till riktigt.
Men det kändes bra. Hur kändes det då? För då hade du ändå tagit och steg hela tiden då. Och Örebro till Stockholm. Hur kändes det att bli 08? Och vi pratar då alltså om 1999, året efter det att AIK vunnit SM-guld.
Precis. Mm. Jag var 24, skulle fylla 25. Ja, vad ska man säga? Jag trivdes skitbra på en gång. Jag kände väl ganska snabbt att jag ska spela i Sverige, då ska jag vara kvar här. Eller ska jag göra allt jag kan för att få vara kvar här. Som att jag hade hittat hem på något sätt. Mm. Dels i stan, men framförallt AIK då. Och det gick ju bra direkt. Jag var ordinarie, fick spela alla matcher i stort sett och vi spelade bra fotboll. Jättebra lag hade vi och det var det enda som var negativt med det året, det var ju att vi tappade allsvenskan på slutet och blev tvåa istället för vi borde ha vunnit tycker jag. Vi ledde med 5-6-7 poäng när det var 4-5 matcher kvar, tappade på slutet. Men det var Champions League och vi mötte otroliga lag då. Den svåraste gruppen kanske, men det var kul.
Barcelona, Arsenal, Fiorentina och AIK. Ja. Mm. Vad häftigt ändå första året att få uppleva det. Ja. De festerna som det var.
Ja, det var otroligt. Aten också. Aten slog vi ut och det var otroligt.
Hur var det att ha Stuart Baxter som tränare? Jag vet att du har ju haft kontakt med honom, har kontakt med honom alltjämt. Och många pratar ju gott om Stuart som har haft honom, som har hamnat på rätt sida hos honom så att säga. Hur var det? Alltså första året, Stuart Baxter känns som en krävande tränare. Du kommer till Sveriges största fotbollsklubb, för det är ju AIK. Och med det fokuset som det var då på spel i Champions League.
Mm. Nej, jag rankar honom. Jag har fått den frågan många gånger. Vem är din bästa tränare du har haft? Och jag har alltid svarat Stuart Baxter, och det gör jag även nu. Jag tyckte att jag lärde mig så mycket av honom. Det var som att det kom upp till en annan nivå. Man fick lära sig så mycket om taktik, press, och försvarsspel. Och
kan du ge ett exempel på en sån här aha-upplevelse som han gav?
Nej, men det var mer att vi drillade liksom det här med press och avstånd, pressavstånd och avstånd till förhållande till varandra. Om bollen är på högerkanten vid mittlinjen, var ska du vara då som vänster yttermittfältare? Alltså alla positioner. Så alla visste exakt vad som krävdes och vart man skulle vara, man skulle bete sig nästan. Det var nästan så att man tänkte på träningen ibland, fan ska vi göra det här igen? Men man hade nytta av det. Det var bara ett exempel då, försvarsspel och då även anfallsspel och så också. Men ja, jag hade honom 2 säsonger och jag lärde mig väldigt mycket, utvecklades väldigt mycket. Mitt kunnande framförallt.
Har ni trygghet tycker ni? Ni känner, var en speciell sorts trygghet i att ni visste vad ni hade varandra, vad ni skulle göra i varje situation när motståndaren hade bollen. Då ska jag ligga där, då vet jag att Ola Andersson ligger där till exempel.
Ja.
Var det så?
Ja, precis. Man blir inte som en robot, utan det är bara i grundspelet så att säga, så har man är väldigt uppstyrt då. Och sen har man fria, man får använda sin egen skicklighet utöver det så att säga. Men jag trivdes väldigt bra med den här pressen som var också, att det var höga krav, och jag gillar den.
Mm. Vilket är ditt bästa minne från de här Champions League, det här Champions League-äventyret? För det var ju alltså först kvalet då, som du nämnde, men sen var det ju de här storklubbarna. Det var, ni var nere i Barcelona på Camp Nou och ni fick möta Arsenal, och de matcherna gick på Wembley. Ja. Det året Arsenal spelade inte sina matcher på Highbury i Champions League.
Ja, det bästa. Vi tog ju bara en poäng, det var mot Fiorentina hemma då, 0-0. Men det bästa minnet är ju Nash och Nibosha Novakovic mål mot Barcelona hemma. Det är ju, ja, det är ett otroligt mål han gör. Det kan man ju se många gånger,
ja,
som helst.
Ja. Och sen den där "This is the fucking Champions League".
Ja,
den klassiska intervjun. Ja. Jag tror Henke Strömblad som gör en intervju med Stuart Baxter.
Ja. Ja, det är efter den matchen.
Ja, ja. Mm. Vad hände där? Stod det en kvart eller vad gjorde? Vad hände?
Vadå, när de gjorde mål?
Mål, ja.
Ja, jag tror att jag var utbytt. Eller, nej, vi gjorde ju ett dubbelbyte. Jag tror att jag var en av dem som byttes ut. Jag kommer inte ihåg riktigt om jag uppfattade. Plötsligt var det mål bara.
Ja.
De slog någon hörna där som de tillät slå, trots att vi var mitt i ett byte. Det var så det kändes. Det såg jag minst också. Så det var väldigt snöpligt. Vi tog ju ändå ledningen, det var 20 minuter kvar tror jag, ungefär. Så vi hade ju kunnat skrälla.
Så hade lite, som du sa, AIK vann 98 otippat då, gick förbi Helsingborg i sista omgången. Mm. Det var ingen som trodde det. Och sen 99 så var det ju omvända roller. Då hade ju ni i förarsätet, men tappade till Helsingborg.
Ja.
Ja. När du kom då till AIK 1999, kunde du i din vildaste fantasi tänka dig att du skulle bli en sådan AIK-ikon? 15 säsonger och jag spelade in i AIK-arnas hjärta på det sättet som du har gjort.
Nej, verkligen inte. Det var väl så där, ett år i taget, en säsong i taget. Den klyschan, du vet. Det var väl så jag alltid tänkte. Jag hade ju inte kunnat tänka mig att jag skulle kunna hålla på så länge som jag gjorde heller. Jag var 39 när jag slutade. Så nej, det kunde jag verkligen inte föreställa mig. Men som sagt, som jag kände tidigt när jag kom till AIK, jag tänkte, ska jag spela i Sverige, då vill jag spela där, alltså vill jag stanna i AIK. Så kände jag. Och jag är väldigt stolt över att jag fick vara kvar så länge.
Ja, jag läser här en artikel från Svenska Dagbladet då, där du med en banderoll på läktaren beskrivs som konungen i de svartgula själarnas land. Det är ju vackert, ja.
Ja, det är vackert.
Ja, för en Karlskoga kille så kommer vi, va?
Ja, det var ju min sista match då.
Ja.
Ja, tifot då. Ja, det var ju mäktigt, verkligen.
Ja, men hur, jag kan ta det på en gång. Hur känns det att få liksom en sån kärlek från supportrarna som du har fått och som du har?
Ja, det är svårt att förklara hur det känns. Det var konstig känsla den matchen. Jag visste ju att det skulle vara, jag kommer aldrig mer springa ut här, ja, med den här, med nummer 8 på ryggen och så där. Det var nästan existentiellt för mig liksom. Men det är svårt att ta in det här tifot och så. Man blir väldigt ödmjuk om man inte var det innan, så att säga. Nej, det var en otrolig upplevelse hela den dagen och hela matchen och efteråt. Och...
Men redan innan, alltså, det blev ju tidigt en publikfavorit.
Ja, jag vet inte, var jag det verkligen?
Ja, men i alla fall, ja, det växte där också successivt, men du hade ju egna ramser och liknande. Det är ju inte alla förunnat att få det.
Nej, men det var, jag tror inte jag var, eller jag vet att jag inte var populär alltid. Det var några år när det gick sämre också.
Ja. Vilka år tänker du då på?
Nej, men efter 2001, 2002 där. Och sen åkte vi ur 2004.
Men sen blev du lagkapten.
Ja,
ja.
Alltså, då kom jag ju tillbaks då.
Och du gjorde fantastiskt fina säsonger både 05 och 06, vill jag minnas.
Ja, ja, precis. Men då var jag tillbaks central på mitten då. Ja. Rickard Norling och Nibosha Novakovic som ville ha in mig på mitten igen. Och så blev jag, som du sa, lagkapten. Och då började det gå bra igen.
Mm.
Men åren innan där var det lite skakigt. Både för mig själv och för laget.
När du blev lagkapten, alltså... Hur tänkte du då? Alltså, hur ville du vara som lagkapten? Hur såg du på rollen?
Jag hade aldrig ens tänkt att jag var någon slags ledartyp. Verkligen inte. Jag hade inte haft en tanke på på det. Jag vet inte, första gången någon sa det till mig, det var året innan då, på hösten 2004, när vi till slut åkte ur då. Det var Patrik Englund och Nash som var tränare, och de sa att jag var en ledargestalt. Och jag kunde inte se det alls. Och sen året, ja, några månader senare då, när vi skulle starta om i Superettan, då sa de att vi vill att du ska vara lagkapten. Och jag vet, det var, jag tackar ju jag givetvis, det är en stor ära. Det är också ett ansvar. Och min föreställning av vad en lagkapten ska vara, kunde jag, hade svårt att se mig själv på det sättet. Men ja, så det var lite så ovant i början. Kände mig lite obekväm, tror jag, i den rollen inledningsvis. Men man kommer in i det, och jag tänkte att jag gör det på mitt eget sätt. Man måste inte vara den här typiska lagkaptenen som står och skriker och pekar med hela handen och sådär. Man kan vara det på ett annat sätt. Det funkar bra.
Ja, det finns ju ett uttryck inom NHL-världen när det gäller lagkaptenen, leading by example, alltså genom att uppträda korrekt, träna hårt, gå till jobbet varje dag, som de också säger, så blir du en ledare. Var det den typen av ledare som du kände att du var?
Ja, det var väl mycket, mycket mer åt det hållet, så att säga. Sen är det ju inte så att jag inte säger ett ord, och jag kan snacka också, men det var mer så att jag försökte visa med lead by example, som du sa.
Mm. Och det gick väldigt bra, 05 och 06. AIK tog klivet upp, och som sagt, det fortsatte att gå riktigt, riktigt bra. Hur skulle du vilja beskriva de där åren mellan då fram till 2009, som vi naturligtvis måste komma till också, som är fantastiskt. Hur var de åren emellan där? Du hade Nicka Norling och Neborsa kom ju in som ledare.
Ja, de kom in 2005.
Mm.
Och det gick trögt i början i Superettan, men sen efter 4-5 matcher, som jag minns det, så kom vi igång, och efter det rullade det bara på. Vi vann ganska överlägset Superettan. Året efter comeback i Allsvenskan, och då det här momentumet då som vi hade året innan, det bara fortsatte in i den. Vi fick en bra start på Allsvenskan, och ja, vi var nära att vinna helt enkelt. Vi var en poäng efter Elfsborg. Jag var för mig att vi ledde serien också med några omgångar kvar, precis som 99, men att vi tappade på slutet och sådär. Ja, sen 2007 var vi också med länge. Vi tappade när Wilton Figueiredo blev proffs. Det berodde inte bara på att han försvann, men han var ju en av våra bästa spelare definitivt. Och vi tappade på hösten. Mm. Blev trea. 2008, dålig säsong som slutade i turbulens när Rickard fick sparken och Nash gick och Ola Andersson avgick, och det var, jag vet inte, det blåste rejält då, kan man säga.
Hur är det att som spelare då, för att när det blåser i AIK, då blåser det ju ordentligt då, med svenska mått mätt, i alla fall i en idrottsklubb. Hur är det som spelare hur upplever en spelare, och du i det här fallet och som en ledande spelare, en turbulens som det var då?
Ja, men 2008 då hade jag liksom varit i AIK nästan 10 år nästan, och varit med om väldigt mycket, så man var ganska luttrad och man var van vid att det kunde blåsa upp en storm när som helst nästan. Sen är det väl så, i alla fall för mig, att jag var ganska bra på att fokusera på det jag skulle göra. Jag var där för att spela fotboll, så att säga. Och oavsett vad som händer idag, så har jag träning imorgon liksom. Det kanske är en ny tränare imorgon, men jag måste ändå gå dit och göra mitt jobb, så att säga. Men visst, det är ju inte kul när det går dåligt eller när det bråser. Mm. Men vad ska man göra? Man får köra på bara. Oavsett vad som händer.
Och trycket från publiken, det gäller ju inte bara AIK, det gäller ju många klubbar. Alltså de har ju till och med besökt träningar och liknande. Hur upplever du som spelare det när supportrarna kommer ner på träningen och säger att vi är inte nöjda? Alltså det förstår ju ni också att de inte är, naturligtvis. Men hur är känslan?
Nej, det är inte så kul när det går dåligt, som sagt. Men när man är i AIK då, och man, när det går bra, då är det, jag har sagt många gånger, då är det 10 gånger roligare än det i en mindre klubb. Och vill man ha de här höjdpunkterna, då får man också vara beredd på när det går dåligt att det är extra jobbigt då. Kanske 10 gånger jobbigare än i en mindre klubb. Så man får vänja sig och acceptera att det är så. Mm. Och klarar man inte av det, då får man gå och spela någon annanstans.
Och du gillade det, du sa det, du gillade det här.
Ja, jag gillade det. Det passar mig bra. Uh-huh. Som sagt, den här pressen, det blir som en drivkraft att man alltid ska ge 100% och att man liksom inte är ingen lust idag. Jag ger 80%, det finns inte en chans. Om man nu tänkte så. Jag hade nog inte gjort det även om jag inte hade haft den här pressen och hade spelat i AIK, men det blir som en extra kraft liksom.
Hur tog du an de här alla dessa träningar? För jag säga, du var ju inte den bekväma spelaren heller, och varje träning, varje match, du visste att nu jag kommer ta ut det maximalt, jag kommer bli riktigt trött. Hur fann du, ska jag säga, kanske en knasig fråga, men jag hoppas förstår vad jag menar, hur fann du motivation och kraft till att kunna ge allt i alla lägen?
Jag vet inte, det blev ju också min spelstil mer, att jag skulle gå in med kraft och jobba hårt och sådär. Men ja, matcher var inga problem. Kan man inte motivera sig till en match, då ska man nog sluta kanske. Träning är lite svårare ibland. Eller det går lite upp och ner. Och det var väl inte alltid jag gav 100% på träning. Nej, men det är inte alltid kul att träna. Nej. Jag ska inte sticka under en stol. Men det är väl som vilket arbete som helst. Jag tror inte alla kan nog relatera till det. Att ibland är det tråkigare, ibland är det roligt, och att det går upp och ner. Så är det även i fotboll, så att säga.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hur har du haft det med skador förresten? För det är ju också, du har haft en uppoffrande spelstil, ändå höll du på till du var 39, så att det är ju faktiskt det är makalöst.
Ja,
jag den positionen, det var ju inte mittback som stod och nickade bort på honom, utan du var ju en kille som kutade på planen fortfarande.
Ja. Nej, men det var väl anledning till att jag kunde hålla på så länge, att jag hade tur med skador. Jag hade egentligen bara en allvarlig skada. Det var 2001, stressfraktur i båda ljumskarna. Det var borta 6 månader. I övrigt så små skador då och då, små skavanker, men aldrig några. Jag hade bra knän, inga korsband eller någonting sånt. Så jag vet inte. Vissa säger att det var för att jag åkte slalom i alla år, att man fick en bra liksom grundstyrka eller någonting. Det är möjligt. Jag vet inte, men jag klarar mig från skador.
Mm, du måste vara väldigt stark i benen, och jag vet ju hur slalomkillarna tränar. Det är mycket benstyrka.
Ja, precis.
Ja. Sen är vi framme vid 2009.
Mm.
Jag tänker då på datumet den 1 november. Berätta om den dagen.
Ja, det är ju helt osannolikt egentligen att det ska bli en sån match. IFK Göteborg mot AIK i den sista allsvenska omgången för säsongen, och det blir som en helt avgörande seriefinal mellan ettan och tvåan så att säga. Och vårt utgångsläget var ju att vi ledde med en poäng, så det räckte med kryss för oss. Vi skulle möta Göteborg borta, de hade inte förlorat hemma på hela säsongen, samtidigt som vi hade årets bästa bortafacit. Jag spelar inte så mycket den säsongen. Jag spelar på våren en del och en del inhopp, ja, fåtal matcher från start. Så med största sannolikhet så skulle jag få starta på bänken, det visste jag.
Mikael Stare var tränare.
Ja, Mikael Stare var tränare. Och det är som ett magiskt skimmer över den där dagen. Hela dagen, eller dagarna innan också, men det förstärktes ju närmare matchen man kom. Och även med tanke på hur det gick dagarna och veckorna efter var också magiska. Jag kan inte förklara på något bättre sätt. Man kunde nästan ta på en elektricitet i luften på något sätt, som kanske alla kände den, i alla fall den dagen. Det var en sån jävla stor match liksom. Ja, de tog ledningen med 1-0. Vi kvitterar och så blir jag inbytt då med en kvart kvar. Jag och Kenny Pay, vi kommer in samtidigt. Och det slumpar sig så att jag avgjorde då och gjorde 2-1.
Så lätt kommer du inte undan.
Det var ju mitt första mål sedan 2006. Jag tror det var någon som sa att det var mitt enda skott på mål den säsongen. Det är ju liksom helt osannolikt.
Ja, berätta känslan. Och det blev ju så, just det du berättade, att det var det första mål på länge. Det var du, trotjänaren, som gjorde det. Gjorde det hela i en sån avgörande match, gjorde det så till en sån stor grej, så mycket större grej.
Ja. Nej, det blev ju, alltså jag kom in på plan då den kvarten och tänkte nu ska vi slå vakt om den här ledningen. Jag hade ju varit lika glad nästan i alla fall om det hade blivit 1-1, för att det var SM-guldet jag var ute efter. Jag tänkte, hade jag fått sluta i AIK och inte ha vunnit SM-guld, hade jag varit besviken. Jag var nära många gånger, eller flera gånger innan och sådär. Men så slumpade det sig så att läget infann sig och jag satte den då. Det gjorde det ju att det blev extra.
Beskriv målet som du upplever det. Ja, det som du minns det.
Som jag minns det. Jag minns det väl mer som man har sett det. Jag har sett det i efterhand många gånger. Men visst, jag minns känslan som är svår att förklara. Ja. Men vi anfaller i alla fall på högerkanten. Kenny Pavey som spelar snett inåt bakåt till Dooley Johnson. Och Göteborg har gått ner på trebackslinjer då, för de måste ju forcera. Och jag smyger fram då på vänsterkanten. Jag var inbytt som vänster yttermittfältare. Och det är ingen som har koll på mig där. Jag tänkte stanna, men jag såg också att det är helt öppet. Och Dooley Johnson ser mig, chippar perfekt när jag löper in i straffområdet. Jag tar emot den på bröstet och så drar jag till då. In i ett sikt där jag träffar mål. Blir retur. Så kanske någon annan sätter dit den, eller så blir hörna eller någonting, tänkte jag. Men och, så gick den in då.
Ja, vad tänkte du och vad kände du då? Jag misstänker att du ganska snabbt inser att wow.
Visst. Ja, AIK-arna var ju på andra sidan så att säga. Det var väldigt tyst där nere. Det var nästan surrealistisk känsla. Ja, jag tänkte att nu är det klart. De gör aldrig två mål på 5 minuter. Det var 80-50 minuter eller någonting där. Så det var en sån jävla lättnad mest av allt. Att nu kommer vi vinna SM-guld.
Ja. Med ett leende säger Daniel Kjernström det. Ja, och det var det alltså, du kom 99, det var 2000, så det var ditt 10:e år.
Det var min 11:e säsong.
11:e säsong, va? Ja. 11:e säsongen var det. Och AIKs 11:e SM-guld. Ja, var en sån sak. Ja. Ja, och så ja, går du att beskriva känslan? Det är ju en sån här klischéartad sportjournalistikfråga, men så här lite med distans. Det är i alla fall 6 år sedan.
Det är svårt att förklara. Men det var eufori för mig var den största känslan en lättnad. Äntligen ungefär. Som ett lugn. Ja, så bra som jag mådde då efter det målet, när jag visste att det skulle vara klart. Det är aldrig varit så skönt att spela sista minuterna i en match. För att ofta när man spelar en match så är det ångest inblandat. Man vill så gärna att det ska gå bra. Det är ovisst. Man leder en match med 4-0 med en kvart kvar på Råsunda och det kokar. Och då njuter man bara. Men det är ganska sällan det händer. Och nu var det då den känslan upphöjt i x antal gånger. Det var så jävla skönt. Och slutsignalen och timman efter, dagen efter, magiska.
Mm. Och det var ju, ni vann ju faktiskt dubben det året också. Ni vann ju även kuppen, så det var ju en Grand Slam.
Ja, och sen vann vi vann ju trippeln, kan man säga, den här superkupp.
Just det, superkuppen vann ju också, ja, just det, stämmer. Ja. Men sen så fortsatte du ju. Du fortsatte ju ända fram till 2013, ända tills du var 39 år. För jag kan tänka mig, rätta mig om jag har fel, Daniel, att på något sätt så var det var ju en milstolpe där. Du hade vunnit SM-guld. Du fick liksom till och med vinna Supercupen och Svenska Cupen det året. Och att efter det liksom, jaha, alltså, nu var mission completed.
Ja, visst. Det var ju många, jag fick ju höra från många så där att du borde ha slutat då. Det hade varit perfekt att sluta efter. Men jag ville inte.
Nej. Varför då?
För att jag ville fortsätta. Jag kände att jag hade mer att ge. Även om jag inte hade spelat speciellt mycket 2009 från start, så kände jag ändå att jag hängde med fortfarande. Och att jag, om jag fick chansen, skulle kunna gå in och göra det bra. Lika bra som någon annan. Jag var 35 då. Det är inte ungt, långt därifrån. Men det är inte så jävla gammalt heller i dagens fotboll. Det är många som håller på tills de är över 35. Så jag ville fortsätta. Så enkelt var det.
Ja, AIK ville att du skulle
fortsätta. Ja, de ville. Ja, hade de sagt då, nej, vi vill inte att vill inte ha det kvar. Då hade jag kanske slutat. Det är mycket möjligt. Hade förmodligen slutat helt och hållet.
Ja, du hade inte gått till BP eller Vasalund eller något sånt där lag, eller KB eller.
Jag vet, det fanns inte ens i min tanke då efter SM-guldet det året. Jag vet inte vad jag hade gjort. Nej. Men det, att jag hade slutat, är väl inte helt omöjligt.
Och sen var du då kvar fram till 2013, och den här, som vi var inne på tidigare, fantastiska avslutningen. Det var alltså, det var den 3 augusti 2013. Det är ju ett märkligt datum också för den sista match, för det var ju mitt i säsongen.
Ja. Det blev så. Det var efter säsongen 2012, då vart jag erbjuden ett halvårskontrakt. Och jag skrev på det.
Ja.
Och sen några månader innan då, under sommaren där, så kom vi överens om ett slutdatum då. Men det var Björn Westerholm eller Gens Andersson, det kommer jag inte ihåg vem som var spår. Det var väl Björn, tror jag, som jag pratade med. Ja, så okej, då kör vi på det. Jag tänkte väl också att visst, jag hade kunnat kört resten av säsongen, det hade jag kunnat gjort, men det spelar inte stor roll egentligen, tyckte jag. Jag kände väl också att det var ju matcherna som var en drivkraft för mig, och därför jag orkade hålla på så länge. Jag tyckte det var kul också, de matcherna som man var ute efter. Träning, bara träna, är inte alls lika kul och inte lika inspirerande. Jag visste att jag kommer aldrig bli en startspelare igen, inte en chans. Satsa på de yngre, som man ska göra också. Du kan inte motivera för en 20-åring att vi kommer satsa på den här 38-åringen istället, och vi är lika bra kanske, ungefär. Så jag köpte det helt och hållet, och då kände jag, nu slutar jag.
Hur hade du då tänkt rent personligt? Jag menar, du skriver halvårskontrakt, du förlänger lite hela tiden bara, men du vet att du närmar dig slutet. Vad var planerna då? För du måste ju varit och planerat ditt liv, så att säga, lite före, lite längre fram. Hur klart hade du över vad du skulle syssla med efter att karriären var klar?
Nej, det hade jag väl inte.
Var det därför du skrev på också, för att du inte kände dig säker på vad du skulle göra, så du köpte dig tid, så att säga, eller?
Ja, nej, inte riktigt så, men visst, jag tror de flesta fotbollsspelare, eller vilken idrott som helst egentligen, där karriären är ganska kort, att man känner när man slutar att man borde ha tänkt på det tidigare och förberett sig bättre. Det är nog många som känner så, inklusive mig själv. Jag skrev ettårskontrakt sista 5-6 åren, tror jag, i AIK. Det var det jag fick, och jag var nöjd med det, så att säga. Men då när jag slutade, då fick jag jobb på AIK. Det var väl klart några månader innan, så det kändes ju väldigt bra att jag började jobba där direkt. Jag slutade sista matchen, sen åkte ner och hälsade på Jens Andersson. Han var ju sportchef i Split då. Jag var nere och hälsade på honom 3-4 dagar. Och sen åkte jag tillbaka till Stockholm och började jobba på en gång. Så jag var ledig 4 dagar tror jag. Så jag direkt in i det.
Jag tänker sådär för ungdomar idag. Eller ungdomar, ja, allting är relativt. Men de som spelar idag. Just att det här med att förbereda sig för karriären efteråt. Jag menar, visst, du tjänar väl kanske anständigt som allsvensk fotbollsspelare, men inte, det är ju inte de enorma pengarna så att du kan liksom leva på det livet ut. Med tanke på hur det ser ut i den svenska ligan, att vi är proffs men inte har de pengarna, att det blir, skulle du med facit i hand, skulle du vilja ha gjort någonting annorlunda, studerat lite vid sidan om eller praktiserat på något jobb, eller, och tycker du att klubbarna ska ta ett ansvar? För det här är ju, det är ju någonting som ofta diskuteras, alltså, för karriären kommer ju ta slut. Mm. En vacker dag, om den gör det abrupt på en gång på grund av skada, eller om den gör det för att den är slut, så att säga.
Ja, visst. Jag borde ha pluggat mer under tiden. Men det är lättare sagt än gjort också. Spela fotboll på den nivån, det tar mycket kraft och energi, och det är inte alla som klarar av det. Jag beundrar de som gör det. För det finns de som pluggar samtidigt. Men man kan ju plugga på halvfart eller trekvarts, eller vad säger jag, på ännu långsammare takt om man vill. Men ja, jag borde ha gjort det, men jag gjorde inte det. Sen är det ju alla, när man är ung spelare, alla drömmer om att bli proffs någonstans ute i Europa och tjäna pengar. Men det är väldigt få som lyckas med det. Så att ja, man ska nog förbereda sig i tid. Det är nog mitt tips.
Och hur gör man det? För det är trots allt krävande. Det är ju mycket fokus. Och det är media idag tar ju sin tid också. Ja. Att mitt i det här sitta och tänka på framtiden.
Nej, men det är väl, klubbarna kan väl också hjälpa till och ta ett ansvar där, absolut. Mm. Men i grund och botten, eller i slutändan, är det ju upp till individen att ta tag i det själv, liksom. Mm. Det finns alternativ ju. Mm. Utan att jag är ingen expert på vad som finns. För att...
Men du har ju genomlevt det, för du har ju upplevt det här.
Ja, visst.
Att liksom, det tar ju slut förr eller senare. I ditt fall senare då.
Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Man bör nog vara förberedd. Mm. Börja några år innan man känner att man ska sluta. Mm. Så att man har någonting att falla tillbaka på.
Och för din del då, så fick du ju ett jobb i AIK på marknadsavdelningen. Vad var din arbetsbeskrivning där förresten?
Ja, jag skulle jobba med CSR, Corporate Social Responsibility.
Och det innebär?
Ja, hur ska man förklara det? Det är svårt att definiera. Men man ska jobba med, alltså, varumärke och sån här miljö och ekonomisk hållbarhet och såna här saker. Det var en bra tanke. Mm. Men det blev inte så långvarig där. De avvecklade. Det var en nytillsatt tjänst som också avvecklades mer eller mindre. Jag blev uppsagd då för ett år sedan ungefär.
Hur länge var du då på den tjänsten?
Ja, från augusti till juni tror jag.
Knappt ett år då.
Ja.
Hur kändes det då när du blev uppsagd, så att säga?
Ja, det var väl tråkigt, det var det väl. Men jag tror nog att den tjänsten var fel för mig. Mm. Så på det sättet var det väl skönt. Mm. Eller skönt är fel ord, men jag kan förstå det. Men visst, det var lite tråkigt, absolut. Så då tänkte jag då att jag hade varit ledig. Så nu ska jag vara ledig några månader. Och det var jag.
Mm. Var det en rädsla liksom, alltså, med det inrutade livet som ändå det innebär att vara fotbollsspelare, och så helt plötsligt jag vet inte vad jag ska göra, jag kan åka bort när jag vill, fanns det liksom en liten rädsla för det okända?
Ja, lite faktiskt. Ja. Eller rädsla, rädd, ja. Fel ord, men visst, en osäkerhet, absolut. Ja. Att inte riktigt veta vad man ska ta sig till, vad man ska göra och sådär.
Ja,
men det ordnar sig alltid.
Ja,
till slut.
Ja, vad vill du göra då? För nu går du mellan arbeten, som det heter, för tillfället. Vad vill du göra?
Nej, jag vet inte riktigt. Jag slutade ju då för drygt ett år sedan.
Ja.
Eller knappt ett år sedan, ska jag säga. Och var ledig lite grann, och sen vart jag tillfrågad och övertalad av en tjej som Josefin att Lindén att jag skulle göra en bok.
Mm. Ja, just det.
Så det
kärna en kaptens hjärta under rubriken.
Mm, just det.
Ja, det kan vi ta den. Jag berätta. Jag har faktiskt inte läst den. Jag får erkänna det, Daniel, men jag ska göra det nu.
Ja. Nej, men jag tackade ja då. Ja. Efter lite övertalning. Dels från henne och även från mig själv. Fick jag övertala mig själv, så att säga. Så den har jag jobbat med några månader. Mm. Den kom ut ganska nyligen.
Ja.
Men nu,
hur var det att skriva en bok då? Och gå igenom sitt liv?
Ja, det var väldigt ganska intressant. Jag gjorde den faktiskt för min egen skull. Det var så jag tänkte i alla fall. Jag tänkte att även om ingen köper den, så finns den för min egen skull. Mm. Som ett dokument över min tid som fotbollsspelare, så att säga. Så det var intressant. Det var alltså som en tidsresa.
Mm.
Man fick en anledning att gå tillbaks och reflektera och gå igenom alla år. Gräva i minnen och kolla på gamla bilder och tidningsurklipp och sånt där.
Mm. Har mamma och pappa sparat det? Ja, eller är det du som har gjort det?
Nej, inte jag. Nej, för fan. Nej, men det finns bevarat ganska mycket. Det var faktiskt ganska intressant. Så är det ju ingen självbiografi i ordets rätta bemärkelse, för att det handlar om fotboll. Mm. Alltså. Fokus på det. Annars hade jag inte velat göra boken. Mm. Det är inga skandaler. Jag snackar inte skit om någon. Så därför vill jag inte göra en sån bok. Så man får ta det för vad det är. Men det är bra. Jag är nöjd med den. 200 sidor knappt. Mm.
Hur skrev du den? Berättade du, så skrev man åt, eller satt du själv i datorn och skrev?
Ja, både och.
Både och, ja.
Både och. Det ändrades över tid. Sådär.
Ja.
Men jag har gjort det ganska mycket själv.
Ja.
Vi delar på det, så att säga, kan man säga.
Hur lång tid sa du att det tog att skriva den?
Ja, vi hade inte så lång tid på oss. Vi började i oktober kanske. Och den deadline var i början på april, slutet av mars.
Ja, hur gjorde du då? Det ser till många idrottsmän där ute. Och alla människor har ju en historia att berätta. Sitter där och funderar på att skriva en bok. Sitter vid en dator eller vid ett block, eller hur man nu gör. Hur börjar man? Hur började du? Hur fick du liksom fart på bokskrivandet?
Nej, men det börjar ju med Josefin då, att hon intervjuade mig, spelade in, och sen transkriberade hon, skrev ner det, och sen jobbade och formulerade om den texten och så där. Och sen skrev jag även en själv i vissa stycken och så. Men formulerade det som redan var, som jag hade sagt, så att säga, så att det blev som jag ville ha det.
Dina ord.
Ja, precis. Mm. Nej, men så jag har väl alltid gillat att läsa så där och skriva också. Även om jag inte har skrivit speciellt mycket i mitt liv, så har jag alltid läst i många år.
Läste du mycket på bortamatcherna när du satt i bussen?
Ja, det gjorde jag nog. Ja.
Ja. Har du någon favoritförfattare eller var du allätare?
Nej, jag har så många. Det är svårt att välja en bara.
Ja.
Men, nej, men det var kul faktiskt.
Ja.
Det var jobbigt och sådär också. Men,
på vilket sätt var det jobbigt?
Nej, men det var... även om jag inte öppnade mig för mycket, så det är ändå lite sådär... vad man ska ta med och inte ta med. Och jag sitter ju på massor med grejer sådär som inte är med. Mm. Eller massor, jag ska inte överdriva. Men jag vill inte skriva någon skit liksom.
Nej.
Jag beskriver bara åren. Så, det var ju jobbiga år vissa. Det pratar jag om givetvis. Jag går igenom år för år och så, men... som sagt, det är inga, jag snackar inte skit om någon och sådana saker.
När var det som jobbigast? Var det då i början på 00-talet?
Ja, 2004 var jobbigast.
Ja, åkte ur,
av förklarliga skäl att vi åkte ur och så. Då var det inte speciellt kul. 2008 var inte heller roligt.
Nej.
När, ja, på hösten där. Ryktet att Norling skulle få sparken. Jag hade ju alla hört en längre tid. Och det gick dåligt för oss. Jag spelade ingenting och sådär. Nej, det var jobbigt, tråkigt. Mm. Så de två åren är väl de jobbigaste, tycker jag.
Vad är det liksom, om man tar de två åren, eller finns det någon speciell händelse som du tycker att den ryggar för att tänka på, så att säga?
Ja, alltså 2004 är väl när det blev klart att vi åkte ur.
Ja.
Det var, vi spelade väl...
Hur blev du drabbad då som person?
Jag vet inte, det var ju som, man var ju som bedövad länge. Man är indragen i en bottenstrid så där, även om man Och man vet, man ser och man vet att det är så. Vi riskerar att åka ur, så ändå så här, vi åker inte ur. Det kan vi inte göra. Så det, man tänker så. Men sen gör man det och det är overkligt ju. Ja, men som tur var så lyckades vi ta oss upp direkt året efter. Och året i Superettan 2005 då, det räknar jag som kanske, ja, i alla fall, ja, kanske det roligaste året i AIK. Mm. Faktiskt. Mm. I alla fall ett av dem. Mm.
Ja, om vi går tillbaka till nutid. Nu är du 41 år. Och är sugen på att börja jobba. Men vad vill du börja jobba med? Vi kan göra reklam för det. Kanske det finns många som lyssnar, har jag förstått. Så att, vi kan lägga ut en liten platsannons här.
Ja, okej. Det är bra. Men mitt problem är väl att jag inte riktigt vet vad jag vill göra. Det var när jag gick i gymnasiet och sådär. Det var helt inställd på att jag skulle satsa på antingen slalom eller fotboll. Men om jag inte hade haft idrott, då vet jag att då kände jag nog att jag inte riktigt visste vad jag skulle, i vilken riktning jag skulle gå, så att säga. Men i och med att jag kunde hålla på med idrott i 20 år, så liksom sköt jag upp de där tankarna nästan i 20 år. Så nu är jag liksom där igen. Men det är rätt.
Vad tycker du är roligt då?
Ja. Nej, men så här kan man säga. Jag har ju gått tränar det steg 1 eller bas som det heter i fotbollstränarutbildningen. Och det är så här att en del av mig dras åt det hållet, så att säga. Inte nödvändigtvis tränare, men jobba i fotboll eller idrott på något sätt. Medan en annan del av mig drar mig därifrån. För att det har varit en livsstil sen jag kunde lära mig gå i stort sett tills...
Till nu?
Ja, 2013 då. Så det skulle vara kul kanske att testa något helt annat.
Och vad skulle det vara?
Ja, men det är inte riktigt, det vet jag ju inte riktigt.
Nej.
Jag är öppen för vad som helst i stort sett, känner jag. Jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Jag slutade spela, jobbade kvar i AIK, och sen vart jag uppsagd och då var jag ledig 2-3 månader, och sen kom det här med boken in. Jag har inte jobbat heltid med den varje dag, men det har ändå varit fokus där. Och nu kom den ut då för 2-3 veckor sedan, så jag har inte hunnit, men jag har inte...
Jag
har inte tagit tag i det tankemässigt. Men nu måste jag försöka hitta något då, snart. Tänka ut vad jag ska göra och sådär.
Men Stockholm vill du vara kvar i?
Ja, jag trivs jättebra i Stockholm. Jag är väl inte främmande för att flytta heller, det ska jag inte säga. Men visst, jag stannar gärna kvar här.
Du har barn, men den sonen, han bor i Örebro.
Han är 16 snart och han bor i Örebro.
Ja.
Men han är här väldigt ofta.
Ja, det är klart. Ja. När man är 16 år så börjar man tycka att Stockholm är kul.
Ja, han tyckte det var kul innan också. Men visst, extra kul kanske snart.
Vad ligger närmast på programmet nu då? Nu när boken är klar och vi har suttit och pratat här, så att säga också. Vad är det som du tränar, vet jag mycket. Du skulle träna innan du kom hit idag.
Jag hade tänkt det, men det blev inte så. Nej, men jag håller igång, det gör jag.
Ja. Du promenerar hit från du bor ju i och för sig i Solna, så det är inte jättelångt, men du promenerar hit, så lite träning är det ju.
Man får se det så. Nej, men absolut, jag tränar. Ja. 2-5 gånger i veckan, sådär. Det varierar lite grann, men jag håller igång.
Spelar du golf och sådana där saker?
Ja, nej, jag spelade en del när jag var ung, 20 år sedan.
Uh-huh.
Och sen har jag tänkt varje år att i år ska jag börja igen, men det har inte blivit av. Men nu ska det nog bli av, har jag tänkt.
Uh-huh.
Det är kul.
Vem är den bästa spelare du spelat med? Med?
Nibosja Novakovic, har jag alltid sagt. Och varför? Det säger jag nu. Jag vet inte, han var så jävla bra bara, helt enkelt. Smartare spelare jag aldrig spelat med, och ja, han hade väl nästan allt, tycker jag. En forward ska ha.
Vem är den bästa du har spelat emot då?
Ja, alltså det måste ju vara Champions League året då. Alltså hur många ska man nämna?
Ja, du får nämna vilken du tycker är bäst, som var bäst mot dig då. Jag vet, det är fritt val.
Men alla som minns den tiden vet ju vilka lag de hade, de här Fiorentina, Arsenal,
Batistuta och Stoichkov, och det var
Figo, Rivaldo, Xavi var väl med också, tror jag, i Barcelona. Bergkamp och de här i Arsenal.
Ljungberg.
Ja, Ljungberg också. Ja. Han gjorde ju mål faktiskt mot oss på Wembley.
Men honom hade du mött innan. Han var ju med och blev, han var ju med och vann SM-guld med Halmstad 97 där. Och innan han for iväg till, till Arsenal 98. Ja. Ja. Du har varit inne på det, men den bästa tränaren du haft, du kan ju nämna fler. Vilken tränare som har betytt mest för dig?
Ja, det är väl Stuart Baxter då, men Norling är inte långt efter. Sen, jag har haft så många bra tränare. Det känns nästan dumt att nämna någon. Men jag nämner dem.
Ungdomsledare som betyder mycket också för
dig. Ja, visst. Jag hade jättebra tränare även i ungdomen. När jag var barn och nu kom upp i KB och Degerfors. Jag har haft tur på det sättet. Sen var det bra tränare i K, eller i AIK även när det gick sämre. Men det handlar om timing också. Mycket tror jag. När man...
Vem är det du tänker på då?
Nej, men vi hade ju, när vi åkte ur och sådär, det var nödvändigtvis dålig tränare. Att det går dåligt. Ibland går det trögt.
Vem hade ni då när ni åkte ur? Nu hjälper mig, nu står det stilla här.
Nej, vi hade ju Richard Mann i inledningen av säsongen. Sen försvann han. Och så var det Patrik Englund då och Niborsja.
Ja, just det. Ja.
Men det hade ju gått ut för liksom några år innan.
Är det svårt? Alltså, för det finns ju många exempel på lag som egentligen inte har, de har inte tänkt sig att vara, du var inne på det, inte tänkt sig att vara i botten, och sen så hamnar laget i botten och det finns liksom ingen, det finns ingen krishantering, det finns ingen beredskap.
Nej.
Är det så?
Ja, det är svårt att förklara. Alltså, det är precis som man får en bra start kanske, eller man är inne i något slags momentum och man känner man kan nästan inte förlora. Så stark känner man sig. Likadant här fast tvärtom åt andra hållet så att säga. Om man har en dålig period, det är nästan så att man är svårt att ta sig ur på något sätt. Det har ju med det mentala att göra mest. För man tar ju i precis lika mycket och kämpar fast det går ändå inte. Det är svårt att förklara alltså.
Men det är det som många lag, de som spelar mycket matcher i NHL till exempel, då pratar de ju mycket om att de ska bevara sviter och bryta sviter, bryta ner. Det är nästan det talas mest om. Och det finns väl ingen, det finns, som du säger, det är svårt. Hade någon kommit på lösningen hur man bryter en negativ svit, så hade det naturligtvis varit...
Exakt.
Men det är någonting som händer med kollektivt, med hela gruppen.
Ja, så är det.
Och det blir trögt och det som... Är det för mycket tanke?
Ja, det är det väl. Det blir ängsligt liksom. Att man inte vågar kanske. Och alla kämpar, fast man kanske inte kämpar som ett lag. Men mer och mer en och en och sådär. Det finns ju massor med olika aspekter som man kan peka på kanske. Men exakt vad det beror på, det är svårt att förklara. Som du sa, om någon hade kommit på formen för det där, då skulle det inte existera. Men det gör det, överallt. På alla nivåer.
Ja. Du kanske kan, du har inte släppt det här med tre dagar, gått tränarkurser och sånt där. Du har inte släppt det, kanske är någonting för dig att grunna på nu när du har lite tid då. Hur bryter man, med tränarkarriären, finns den inte där någonstans trots allt? Jag menar,
ja, kanske. Jag är öppen för det också så där. Men det är väl lite, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kände när jag gick, när jag slutade spela, då tänkte jag, nu ska jag ska inte hålla på med fotboll mer. Så jag har sagt det i många år, jag ska aldrig bli tränare och sådär. Men sen gick jag den här och då upptäckte jag, fan vad kul det är med fotboll ändå. Jag var tillbaka i den världen jag gick med några som, ganska många som hade spelat emot genom åren. Så det är roligt, det är livet som fotbollsspelare, det är ganska kul ändå.
Det måste vara svårt för dig också, jag menar Du är fotbollsspelaren Daniel Tjernström i många gånger. Du är stor, riktigt stor i AIK. Du kan ju inte gå här i Solna många meter förrän någon hejar på dig eller ropar tjena Daniel och vi snackar. Du måste ju dras mot fotbollen vare sig du vill eller inte.
Ja. Jo, absolut. Som jag sa, min tanke var att jag inte skulle in i fotbollen igen. Men när jag gick den här tränarutbildningen så kände jag ett sug. Och även när jag var ung tittade jag väldigt mycket på fotboll på tv och sådär. Jag såg fotboll live och Premier League, så flera matcher i veckan. Men ju äldre jag blev, desto mer avtog det där. Medan sista åren så tittade jag ingenting. Eller VM och Champions League-slutspel kanske, men ingenting annat. Men det där känner jag ju också börjar komma tillbaka nu. att det börjar bli kul med fotboll, att se på fotboll igen.
På ett annat sätt kanske?
Ja, intresset för fotboll att börja vakna igen. Det var som att jag fick nog av det på jobbet så att säga, de sista åren. Jag behövde liksom inte först träna några timmar och sen komma hem och sitta och kolla på två matcher på kvällen. Jag hade ingen lust med det.
Ser du fotbollen på ett annorlunda sätt nu när du liksom har varit utanför ett litet tag och titta mer med, så att säga, med ögon som inte är bundna på det sättet?
Ja visst. Jag går ju så jag ser alla AIKs matcher, alla hemmamatcher på plats. Och det har jag tänkt fortsätta med. Men förra året gick jag inte på alla matcher, framförallt inte på hösten så där, för att då kändes konstigt, märkligt att jag var på fel plats. Att jag var på läktaren, jag skulle vara där nere och springa runt där, i alla fall sitta på bänken, var en del av matchtruppen så att säga. Så det var en sån här konstig känsla som jag hade förra året, vilket gjorde att jag inte gick på alla matcher. Jag såg de flesta men inte alla. Men det, så känner jag inte nu längre. Det har släppt nu på något sätt. Så nu kan jag njuta av, eller njuta, det är jobbigt och man vill att det ska gå bra och så där. Man lider ju. Men det är kul ändå.
Tittar du när du sitter på läktaren, tittar du på lite mer så där, ja men där borde de ju, där skulle de ha coachat annorlunda, hur fan kan han spela honom där och byta ut honom nu, han skulle byta ut blir det, sitter du med lite tränarögon?
Jag vet
inte bara AIK utan även andra lag då, som du tittar på, eller när du tittar på fotbollsmatchet generellt.
Och lite, men så är det väl alltid tror jag, så har det väl alltid varit att man kan ha synpunkter och sådär. Men ja, svårt att förklara. Nej, men inte så mycket så att jag har massa åsikter och jag försöker se matchen som den är och njuta av det.
Umgås du med några gamla AIK-kompisar förresten? Håller ni ihop gamla gnagarna?
Ja, jo, det gör vi. Kanske inte så här oerhört regelbundet, men inte som förr såklart. Nej. Men vi blir ju äldre och har andra saker för oss. Men visst, jag har kontakt med några stycken. Ja, vi ses ibland.
Ja, vilka är det man får fråga?
Mats Rubart, mycket. Nisse pratar jag en del med ibland.
Ja, hur viktiga är de här kulturbärarna? Alltså, för vi pratade om det lite innan också. Alltså, för att det känns ju som att de blir ovanligare och ovanligare. Du var ju en kulturbärare, en trotjänare. Nisse är ju en sån i AIK idag. Anders Svensson i Elfsborg, tänkte vi ha. Kennedy Bakircioglu i Hammarby. Men förr i tiden kändes det som det var mer vanligt med den typen av spelare som förde liksom klubbens tradition och sätt att vara vidare till de nya som kom. Är det så, upplever du också så?
Ja, men det är väl tiderna förändras och går snabbare nu och så där. Det är lättare kanske att byta klubb också än det var förr. Jag vet inte. Men visst, jag tycker väl att några kulturbärare är viktigt att ha, som en stomme som vet vad det handlar om och så där, i den klubben som man representerar. Och nej, de är väl färre nu, som precis som du säger, än vad det var förr.
Går du beskriva AIKs själ på något sätt med ord? Hur den ser ut? Alla klubbar har ju sin själ eller sin så där. Du som har varit verkligen mitt inne i det och fått kärlek och lite smisk av fansen och jobbat i klubben, spelat i klubben. Går du beskriva AIKs själ på något sätt?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Det är svårt att sätta ord på. Jag måste vara in i det på något sätt. Men det är väl någonting som alla kan relatera till, vilken klubb man än håller på. Men om du pratar om AIK, så oavsett om man är spelare eller supporter, så tror jag man har en gemensam känsla för som är svår att förklara kanske. Alltså det är skitsvårt att förklara.
Ja, jo, det var därför jag
frågade. Nej, men jag kände mig ju hemma i AIK med allt vad det innebar, känsla och allting liksom. Men det går inte att förklara med ord, tror jag. Jag kan inte i alla fall.
Daniel, är det någonting som jag har missat att fråga om, som du vill, något minne eller någonting sånt där som vi bör ta innan vi stänger butiken?
Nej, jag kan inte komma på något.
Nej.
Men visst, du kunde ha ställt massor med andra frågor, men nu gjorde du inte det.
Nej, som till exempel vad då?
Nej, men jag menar, man kan sitta och prata hur länge som helst egentligen. Gå in på detaljnivå i varje säsong och sådär, men... Men det kanske får räcka så här.
Ja,
stopp här.
Ja, så vet ni att Daniel Tjärnström är öppen för alla intressanta förslag.
Ja. Inte vad som helst.
Nej. Men alla intressanta.
Ja, visst.
Ja. Tack så mycket, Daniel.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig så går det utomordentligt bra via hemsidan niklasholmgren.nu, Facebooksidan Holmgren möter eller Twitter Niklas_Holmgren. Om du har förslag på gäster eller vill veta vem som blir nästa veckas gäst kanske i Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.